Vi har i det föregående talat om anden och andens gåvor. Vi har sett att andens gåvor kan avse både det osynliga gåvorna, gåvan att tro Guds ord och gåvan att bli bevarad i tron och att leva ett kristet liv. Och den särskilda gåvan, en gåva som andra kan se, som kan yttra sig i att man gör särskilda under och tecken, eller att man talar främmande språk utan att först ha lärt sig dessa språk på ett vanligt sätt. Vi har sett att Gud under den första apostoliska tiden befäste vittnesbördet om Jesus Kristus bland hedningarna genom att låta apostlarna i synnerhet, men också andra troende, få andens gåvor också i denna särskilda form, i denna yttre form. Inte minst detta att kunna tala andra tungomål. Och vi har påpekat vad som var syftet med denna gåva. Syftet var inte att man skulle skryta med denna gåva, göra sig märkvärdig och stor såsom kristen, utan denna gåva att tala främmande språk skulle tjäna församlingen till uppbyggelse. Syftet var att talet om Guds väldiga gärningar verkligen skulle kunna nå ut till folk med främmande språk, så att de kunde höra talet om Guds väldiga gärningar på sitt eget språk, på sitt eget tungomål. Nu hade församlingen i Korint problem med tungomålstalande systrar och bröder. Man hade missuppfattat denna gåva och man ville skryta med förmågan att tala främmande tungomål. Och man talade då främmande tungomål för människor som inte fick nytta av det, som inte förstod dessa tungomål. Och detta varnar nu aposteln för i första Korintherbrevet 14. Och vi har gått igenom översiktligt de 26 första verserna, och vi ska fortsätta att säga något om resten på kapitlet. I vers 27 står det: om någon talar med tungor, så talar två eller högst tre var gång, men en i sänder och en uttyde. Om någon talar med tungor eller med tungomål, alltså har denna gåva att tala främmande språk. Och om någon vill bruka denna gåva på ett rätt sätt i församlingens offentliga gudstjänst, då ska han göra det på det sätt som aposteln här föreskriver i verserna 26 till och med 33. Högst tre bör få tala i varje sammankomst, och en måste tolka det som sägs. Det får alltså inte bli ett självändamål att vittna på ett främmande tungomål, utan syftet med detta vittnesbörd är att det ska nå fram, att det ska bli förstått. Och därför måste det genast uttolkas på ett bekant språk för alla de som inte förstår det språk som talas. Men, står det i vers 28, är ingen uttydare närvarande, så skall han tiga i församlingen och tala för sig själv och för Gud. Det vill säga, om det inte finns någon som kan tolka det som sägs till ett språk som alla kan förstå, då ska han icke yttra sig, då ska han icke tala i denna gudstjänst, eftersom det då inte blir till församlingens nytta och uppbyggelse. Vi ser alltså att församlingen uppbygges inte genom mystiska läten, genom sådant som inte kan förstås, utan församlingen uppbygges genom det klara och tydliga Guds ord, det som kan förstås och tas emot. Om nu någon vill tala utan att det kan förstås, då är det frågan om en människa som bara vill skryta med denna gåva och som brukar denna gåva på ett felaktigt sätt. Ty den blir ju då inte brukad till församlingens uppbyggelse. Men när det gäller profeterna, alltså de som klart lägger fram vad Bibeln lär, vad Gud uppenbarar, vad som är Guds vilja. Med dem förhåller det sig så, får vi veta i vers 29, att två eller tre kan tala, må undervisa, och de andra ska då pröva det som talas. Pröva om det är i enlighet med Guds ord. Profeterna eller lärarna, de har ju kallats till att lära Guds ord i församlingen. Och de andra, det vill säga övriga lärare, men inte bara lärarna, utan alla församlingens medlemmar, de ska pröva och undersöka om profeternas utläggning kommer från den helige ande, om denna utläggning är i överensstämmelse med Guds ord, med den himmelska läran. Vers 30 säger: om någon annan som sitter där får en uppenbarelse, så tiger den förste. Det vill säga, om det blir uppenbart för någon annan som sitter där. Här har vissa utläggare tänkt då på de andra lärarna som satt på det lärdas bänk eller lärarnas plats och som inte talade eller skulle tala vid denna sammankomst. Om han hör någonting som inte stämmer med Guds ord eller får full klarhet i, det blir uppenbart för honom vad som är den verkliga och klara meningen i skriften, då ska han få tala och den andra, den första som talade, ska då tiga. Men det är svårt att säga om detta gäller bara lärarna. Det kan inte uteslutas att det gäller hela församlingen. Det är alltså frågan om detta, att den som talar, han ska inte känna sig stött och misstycka om det finns någon annan i församlingen som har fått det klarare uppenbarat för sig vad som är skriftens mening, utan man ska då låta denne andre får lägga fram för församlingen det som är enligt skriftens ord. Vers 31 säger: ni kan alla få profetera en efter en, på det att alla må läras och alla förmanas. Det vill säga, ni kan alla få profetera, alla ni som kan profetera, alla ni som har profetians gåva från Gud och som är av församlingen kallade att på församlingens vägnar offentligt lära. Ni kan alla få lära, alla få profetera, alla får ni tjäna församlingen med att förklara skriftens lära till uppbyggelse. Men en i sänder, allt måste tillgå på hövist sätt eller skickligt och i ordning. Och vers 32 framhåller att är man verkligen en profet, så har man ingenting emot denna andens ordning. Profeternas andar är profeterna undergivna. Det som har den helige andes gåva att förklara den heliga skrift, de ska inte mena sig vara alldeles felfria, utan de ska underkasta sin utläggning andra lärares och troendes omdöme och prövning. Vi kan ju tänka på judarna i Berea. De var enligt Apostlagärningarna 17:11 ädla till sinnes. Varför? Jo, de prövade aposteln Paulus undervisning utifrån skriften. De ville ha full klarhet i om apostelns undervisning stämde med Guds ord. Och de fann att så var fallet. Man ska alltså inte betrakta det som misstänksamhet eller hålla det för pinsamt om en medarbetare eller en annan kristen prövar och granskar vad som framföres i Bibelns ljus. Tvärtom är Bibeln full av uppmaningar till att vi ska pröva läran, pröva andarna. Och vi ska inte heller misstycka om någon annan medarbetare kan utlägga en text bättre och tydligare. Det är visserligen så att profetian är en gåva från den helige ande och att den helige ande inte kan fela. Men det är inte alltid så att en profet har fått sig allt uppenbarat, att han kan allt, känner till allt. Och i vers 33, ty Gud är icke oordningens utan fridens Gud. Gud från vilken vi fått andens gåvor. Gud är ingen oordningsstiftare. Inte en Gud som stiftar oenighet, som skapar förvirring, som skapar oväsen. Här riktar sig aposteln uppenbarligen mot en församling som lät oordning och förvirring och buller uppstå därför att var och en ville skryta med sina gåvor. Då var det frågan om missbruk. Då lät man sig inte ledas av anden. Ty anden är en gud som stiftar frid, som stiftar ordning. Och profeterna ska gärna underkasta sig andras omdöme. De ska låta rätta sig av andens ord. Och så kommer aposteln in på ett annat problem, och det var att kvinnorna tydligen ville ta andens gåvor som förevändning för att upphäva Guds skapelseordning när det gällde man och kvinna. Ty vi vet ju av profetian i Joel att såväl män som kvinnor, unga som gamla, kunde få och fick andens gåvor i den synliga yttre formen också. Och när nu kvinnorna i Korint upptäckte att de också kunde tala i tungor, så ville man tydligen lära i församlingen lika mycket som männen kunde göra det. Då säger aposteln, så som i det heligas alla församlingar, så skall edra kvinnor tiga i församlingarna. Ty dem tillkommer det inte att tala, utan de skall vara undergivna, så som också lagen säger. Era kvinnor ska tiga. Och det syftar naturligtvis på den gudstjänst som det har talats om här från och med vers 26. När ni kommer tillsammans, det vill säga i era församlingssammankomster, era offentliga gudstjänster, så skall kvinnan tiga, det vill säga hon ska inte lära. Det talas också om lärandet i församlingen i 1 Timoteus 2:12. Det är uppenbart att problemet kvinnliga präster var aktuellt på mer än ett håll, eftersom aposteln skriver till Timoteus i samma fråga och säger: men kvinnan tillåter jag inte att hon lär andra, och inte heller att hon råder över mannen. Hon ska förbli i stillhet. Man kan också översätta: jag tillåter inte att kvinnan lär eller utövar auktoritet över män, utan hon ska vara i stillhet. Kvinnan får alltså undervisa, hon får undervisa barn, och hon bör lära sina barn och sitt eget hushåll Guds ord, alltså inom familjens ram. Där har hon denna kallelse och detta uppdrag. Men församlingen kan inte sätta henne till huvud i församlingen, till lärare och församlingens vägnar. Ty då skulle hon utöva myndighet och makt över mannen. Och det strider mot lagen, det strider mot Guds ord, som ju lär att hon ska ha åtrå till sin man och han ska råda över henne. Hon får inte ha auktoritet över mannen. Därför kan hon inte lära där det finns män. Hon kan lära kvinnor och hon kan lära barn. Men hon kan inte lära i den offentliga gudstjänsten, ty där finns det också män som hon då skulle komma att råda över. Det är alltså inte tillåtet för kvinnan att tala, står det här. Med detta menas inte att hon inte får bedja tillsammans med andra kristna, att hon inte får sjunga, att hon inte får prisa Gud i den offentliga gudstjänsten. Allt detta får hon förvisso, men hon får inte offentligen predika och lära. Ty kvinnan ska vara underdånig, som lagen säger, det vill säga hon får inte i strid med sin underdånighetsplikt offentligt i församlingen undervisa män. När det gäller vad lagen säger, så finner vi ju det i 1 Mosebok 2 och 3 bland annat. Och så vers 35. Men vill de lära något, så ska de hemma fråga sina män, ty det är en skam för kvinnor att tala i församlingen. Vill de lära något i andliga ting, det vill säga om det är något som lärarna har sagt oklart eller som de vill ha klarare belyst, som de inte klart har uppfattat, då ska de föra ett lärosamtal hemma med sina män. Där i hemmet får de, som vi sa, lära. Och man betraktar uppenbarligen själva frågandet i lärosamtalen som en del av lärandet. Man kan ju lära med genom frågor och svar, och man ställer en fråga på ett sådant sätt att man genom frågan och genom det svar som frågan kräver får fram den klara och tydliga läran. Hedegård skriver i en fotnot till vers 35 att det här förmodligen var en undervisning i lärosamtalets form, och att manliga församlingsmedlemmar fick framställa frågor i samband med detta lärosamtal, men kvinnan får endast föra lärosamtalet hemma. De får hemma fråga sina män. Och vers 36. Eller har Guds ord utgått från eder, eller har det kommit bara till er? Det vill säga, det är väl inte så att predikan av evangelium har utgått från er, har först kommit från er församlingen, från er församling. Nej, korinterna var hedningar. De har blivit undervisade från annat håll, från Jerusalem och från judarna. Och därför bör de rätta sig efter hur det är i de andra församlingarna. Och där i Jerusalem och i de andra församlingarna som hade grundats tidigare, där tillgick det annorlunda. Och då bör icke församlingen i Korint upphäva sig över de ordningar som fanns i dessa församlingar och införa en ny ordning som strider mot ordningen i alla andra församlingarna och som strider mot Guds lag. Om någon menar sig vara profet eller andlig, så ska han veta att vad jag skriver till er är Herrens bud. Det vill säga, är man en profet, en som klart och tydligt ser vad Gud lär, då ser man ju att lagen förbjuder kvinnan att vara huvud över mannen och lära män, utöva auktoritet över män. Är man andlig, så har man ju del av den ande som har ingivit orden i lagen. Då måste man känna till att det aposteln här skriver, det är Herrens bud, det är vad Herren själv har befallt. Och vers 38. Men vill någon vara okunnig härom, så vare han okunnig. Ja, det är tveksamt om man ska översätta vers 38 på detta vis. Om man bör översätta det så är då innebörden den att vill någon vara okunnig, så blir den människan utlämnad av Gud i okunnighetens mörker. Man får alltså inte uppfatta innebörden i vers 38 så att om någon nu inte vill bry sig om denna undervisning från Herren och från hans apostel, så står det honom fritt att vända denna undervisning ryggen. Förmodligen är det bättre att översätta så här: om någon inte vill erkänna detta, så skall han själv inte erkännas av Gud. Det vill säga, vill han nu icke böja sig för Guds ord i denna fråga, så kommer inte Gud att erkänna den människan. Hon ställs utanför Guds rike. Och vers 39. Därför, mina bröder, sträva efter att profetera och hindra inte någon att tala med tungor. Här har vi en sammanfattning av detta kapitel. Vi ska sträva efter att profetera. Det vill säga, vi ska sträva efter att klart och rent lära Guds ord. Att låta Guds tal nå fram till människorna i all sin klarhet och tydlighet. Det bör vara vår högsta önskan och strävan. Och därför är inte vår önskan att tala på ett främmande, okänt språk för människor. Utan vår önskan är att tala för människor på ett språk som de kan förstå. Men det betyder inte att vi därmed ska hindra människor som kan ha fått tungomålstalandets gåva. Utan har Gud givit kristna denna gåva, så är ju syftet att denna gåva ska tjäna församlingens uppbyggelse. Då ska vi använda oss av den gåvan för att nå ut till människor som vi annars icke kunde nå. Vi ska därför inte hindra någon att tala med tungor, men vi ska se till att tungomålstalandet når fram, att det når sådana människor som förstår det, eller att det blir översatt när någon talar, så att det inte kan förstås. Och vers 40 hör ihop med denna sammanfattning. Men allt ska tillgå på höviskt sätt och med ordning, eller skickligt och ordentligt. Det vill säga, allt ska skickas efter Guds ord. Det ska tillgå med ordning i församlingen. Det får inte bli kaos. Man får inte upphäva sig till huvud i församlingen om man enligt lagen icke får lära män, och man får icke tala i mun på varann eller tala obegripligt så att det inte kommer till församlingens nytta och gagn. På församlingens uppdrag har lärarna att lära i församlingen tydligt och klart. Sedan vi nu har sett på första Korintherbrevets 14 kapitel och tidigare bland annat på Apostlagärningarna 2, står det klart för oss att Bibeln med löftet om den helige ande ofta menar den helige andes gåvor i dess yttre synliga form. Alltså dessa speciella gåvor, som bland annat gåvan att tala främmande språk, tala i tungor, innebar. Vi kan därför nu gå vidare till Apostlagärningarnas 19 kapitel och där se på de första 7 verserna. Mot bakgrund av vad vi tidigare har sett vara Bibelns lära om anden, bör det inte vara alltför svårt att förstå denna text. En text som har förståtts på lite olika vis. Vi läser här att medan Apollos var i Korint kom Paulus, sedan han hade farit igenom de övre delarna av landet, ned till Efesus, och där träffade han några lärjungar. Av vers 7 framgår det att det var vid pass 12 män. Och Paulus, han frågar nu dessa 12 lärjungar: har ni fått den helige ande när ni kom till tro? Fick ni den helige ande när ni kom till tro? Och det svarade honom: nej, vi har inte ens hört att den helige ande är given. Nu förstår vi ju mot bakgrund av vad vi tidigare har läst i Bibeln att här syftar inte uttrycket den helige ande på den helige andes person. Vi har sett av andra bibelställen att den helige andes person finns av evighet och är verksam redan från skapelsens morgon. Och det är tack vare den helige andes verk som en människa kan komma till tro. Dessa 12 lärjungar hade alltså inte blivit troende utan den helige ande. Det är inte det de menar när de säger nej på frågan: fick ni den helige ande när ni kom till tro? Utan de har den helige ande. De har kommit till tro genom den helige ande. Nej, uttrycket har ni fått den helige ande innebär har ni fått den helige ande på det sättet som han har givits till det troende och till hans apostlar efter Kristi fullbordade verk. Det vill säga, har det löfte om en särskild andeutgjutelse i synlig form också fullbordats på er? Har ni fått andens särskilda och underbara gåvor, precis som vi fick det på den första pingstdagen och andra troende också därefter? Har ni fått andens särskilda gåva så att ni kan tala med olika språk? Eller har ni fått helbrägdagörelsens gåva? Det är det som frågan här gäller. Och de svarar nej, vi har inte ens hört att den helige ande är given, alltså att den helige ande utgjutes på detta särskilda och yttre vis. Vi kanske ska påminna igen om några ställen i apostlagärningarna som tar sikte på denna synliga form av andens gåva. Om vi ser först på Apostlagärningarna 2 och 38 så står det där: Petrus svarade dem, gör bättring, eller ordagrant ändra ert sinne och låt alla döpa er i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse. Då skall ni så som gåva undfå den helige ande. Här talas alltså också om en särskild andens gåva. Då skall ni så som gåva undfå den helige ande. Här syftar alltså inte på den andens osynliga gåva att kunna tro på Herren Jesus Kristus, utan det är denna speciella andens gåva att kunna tala i andra språk. Till eder gäller löftet och edra barn. Och detta löfte var ju givet hos Joel att kunna tala andra språk eller att kunna profetera, att kunna lova och prisa Gud, förklara Kristi välgärningar på ett språk som är klart och tydligt för främmande människor. Och i Apostlagärningarna 8 och från den 14 till och med 17 versen, där berättas det hur apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord. Och vi har sagt förut att ta emot Guds ord, det är ett andens verk, till den naturliga människan står emot Guds ord. Men när de hörde att anden på detta sätt hade verkat genom sina osynliga gåvor.